Artikel nummer 3, reportage, beredskap i Stockholm, del 1.
Får man ta med sig aftondräkten? Kastar de ut en stackars narr? Blir det skit i skyddsrumsfläkten för att man tar med sig sin gitarr? Ja, så där sjöng Cornelis Vreeswijk i Skyddsrumsboogie som kom ut 1985. Men, skämt åsido, beredskapsfrågan är mer aktuell än någonsin i och med vår oroliga omvärld. Och nu så ska vi få följa med till ett av de största skyddsrummen som finns i Stockholms stad. Nämligen Klara skyddsrum och vattengaraget som ligger under Klara kyrka mitt i stan.
Jag har tagit mig till Klara Västra kyrkogata. Ett stenkast från Klara kyrka och ett stenkast från Stockholms centralstation. Och nu ska ni få vara med om spännande saker. Vi ska gå under Stockholms stad, under jorden, tillsammans med Stockholms stad. Vi har med oss, hej!
Hej, Sara Gullbrandsson, stadsledningskontoret.
Och du jobbar mycket med skyddsrum?
Jag jobbar med beredskapsfrågor överlag. Så skyddsrum är en del av vår beredskap när det gäller krigsplanering.
Jag heter Dan Backman och jobbar på fastighetskontoret. Och det fastighetskontor äger och förvaltar ungefär 40 stycken skyddsrum i berg då, i de flesta i innerstan.
Och vad ska vi göra nu?
Nu ska vi ta oss ner genom ett parkeringsgarage för att titta på Stockholms största skyddsrum, Klara och vattengaraget.
Mm. Ja, jag tycker vi sätter fart. Vi går ner här i någon slags infart till Klara faret, står det. Heter det så?
Ja, Klara faret. Ja. Men det är infart till parkeringsanläggningarna som finns under city.
Och det som kanske alla inte vet är ju att skyddsrummen, de används ju för fullt under fredstid.
Ja, just det här är ett parkeringsgarage som Stockholm Parkering bedriver sin verksamhet i.
Och kallas vattengaraget, va?
Ja, just den här delen heter väl vattengaraget. Dan är bättre på de olika namnen.
Nej, men det är vattengaraget är benämningen på det. Mm. Det stämmer.
Och nu går vi ner här i... Ja, vägarna går in i garaget här. Det står en lastbil här med diverse varor som precis hissar upp den här lilla rampen som ska hissas upp med saker. Och här står det vattengaraget på en jättestor skylt och Stockholms stads parkeringslogga med Sankt Erik.
Det här är enda vägen upp och ner för bilar. Det är en bilramp ner. Och det är även en av inrymningsvägarna när man ställer om det till skyddsrum.
Så här ska man gå ner då?
Ja, det är det. Och här i mitten så sätter man upp ett staket och delar av. För det är två våningsplan sen nere i garaget som man delar av.
Alltså olika follor då här då? Alltså.
Ja, absolut. Som på en stadion ungefär, större, typ Tele2 Arena eller...
Ja, det är liksom järnmarkeringar i marken här.
Ja, det man tar bort locken och sätter i staket i den där. Det är skyddslock, det är hål.
Och varför har man två liksom follor?
Nej, men för att fördela antalet personer så inte alla kommer på samma plan, utan du fördelar upp här vid entrén.
Och det är ganska brant ner här. Man liksom får gå lite försiktigt så man liksom inte rasar in.
Ja, det är ungefär 30 meter. Du är 30 meter ner här sen när du kommer ner till det.
Jag ser liksom apokalypsen här. Liksom, tusentals av människor går ner här.
Hur våningsplanen fungerar.
Just det, här är någon
här fördelar
som... En väg som går uppåt och en som går lite neråt. Alltså här gäller det då att det inte ska bli kö in här om man går massa människor.
Precis, det är ju säkerhetsaspekter som gör att vi inte kan ta ner alla på en och samma gång. Precis som det är på stora evenemang i fredstid så vill vi inte ha några klämskador och sånt.
Det är också bra ur synskadeperspektiv då att det kommer att finnas liksom ledstänger att följa ner.
Absolut. Jag tror inte att det var en del av tanken när man byggde det här på 60-talet.
Ja, 1960 invigdes det. Mm. Så det. Och här, jag kan ju berätta lite snabbt. Mm. Här är ju två stötvågsportar. Det finns det motsvarande på planet under.
Ja.
Och de är ju öppna i fredstid för att bilar ska kunna köra ut och in. Och när man ställer om det till skyddsdrift, till skyddsrum, då stänger man de här portarna. Och de väger 35 ton styck. De är betongfyllda.
Stötvågsportar?
Ja, stötvågsportar. Och sen innanför dem så är det gasgränser, gasdörrar som man sätter upp.
Så det är alltså två liksom portar som är stängda?
Ja, men först är det att du ska ha renad luft inne i skyddsrummet. Så du har ett övertryck in med filter som filtrerar, som blåser in ren luft. Och sen har du ju ventiler som du blåser ut den rena luften i det här utrymmet som vi står i. Och sen har du stötvågsporten utanför som ska ta den här smällen från explosionen. Och sen har du även stora ventiler som när det blir en tryckvåg så stängs de stötvågsventilerna.
Och det är just explosioner som stötvågarna ska liksom hindra?
Ja, det är stötvågsporten är till för explosionen och gasskyddet är till för att det inte ska komma in kontaminerad luft där de skyddsökande finns i skyddsrummet.
Och det finns också små skyltar uppsatta här, skyddsrumsskylten. Det är en svart ram, sen är det ett vitt fält och sen lite längre in så är det ett orange fält med en trekant som är blå inuti det orangea fältet också, står det, och skyddsrum. Och de här ser man ju lite här och var i stan.
Ja, det finns säkert många som har dem i sitt eget bostadshus. Om man bor i ett flerfamiljshus så är det ganska vanligt att det byggdes under den tiden som Sverige byggde sina skyddsrum. Så är källaren som kanske används som tvättstuga eller cykelförråd i fred är ju ett skyddsrum som har ungefär samma funktionalitet som det här stora skyddsrummet. Det finns stötvågsdörrar som ska monteras och det finns inte det här fina övertrycket som håller luften ren, men det finns...
Jo, men det blir samma, det är samma princip. Mm. Så du har ett övertryck och du har filter också som filtrerar luften som kommer in. Så det är precis samma princip, men där är ju ofta att du har en... Så länge det finns el utifrån så är det en elektrisk fläkt, men när elen försvinner så får du veva för hand på fläktarna. I det här skyddsrummet så har du reservkraft, så du har inkommande el från nätet, men om den bryts så har du reservkraft som driver jättestora fläktar, för det här är för 8000 personer. Så det är väl det som är den stora skillnaden egentligen.
Så de här skyddsrumsskyltarna då, det är bra att hålla koll på dem.
Absolut, och de har man nog missat även om man passerar dem varje dag, så att om man har möjlighet så gäller det att hålla utkik efter dem.
Ska vi gå längre ner?
Ja, vi kan ju titta på den här trappen bara när vi ändå är här. Mm. Det är en annan väg in då, en annan inrymningstrappa uppifrån T-centralen.
Ja, här är det alltså, det ser ut som en nedgång till en tunnelbanestation ungefär, med en betongtrappa ner, och så är det tre ledstänger, räcken i mitten och så två på sidorna. Totalt då fem i rött och grönt. Och vad sa du, då öppnar man upp här uppe då?
Ja, det är en av tunnelbanenedgångarna. Så man kommer in i tunnelbanan och sen kan man gå ner vidare i skyddsrummet. Och tunnelbanan är väl byggd så att den har ju, T-centralen har ju många entréer, många vägar in. Det är just det där med logistiken, att det är lätt att få in mycket folk i T-centralen och sen vidare ner i skyddsrummet.
Det ser lite läskigt ut.
Ja, jo, men absolut.
Man ska ju tänka på att de här trapporna är väldigt branta. Just för att de inte ska ta så stor plats, utan att det ska bli utrymme kvar för människor att söka skydd. Men det är väldigt branta nerfarter till det här skyddsrummet.
Hur många skyddsrum finns det i Stockholm?
Jag har ingen siffra på det totala antalet i Stockholm. För det är så att det är fastighetsägarna som är ansvariga för skyddsrummen. Så det finns ju många privata fastighetsägare i Stockholms stad. Men utav Stockholms stads egna bostadsbolag, och så har vi ju fastighetskontoret och Stockholm Parkering äger några också. De tillsammans utgör ungefär 230 000 skyddsrumsplatser. Det är lite drygt 2 000 skyddsrum totalt som Stockholms stad äger. Antingen via ett bostadsbolag eller så är det som här då att fastighetskontoret förvaltar bolagen.
Men det man ska tänka på är att just fastighetskontoret, nu har inte jag den siffran i huvudet, men vi har ju det största, för bostadsbolagen har ofta någonstans runt 100 personer i ett skyddsrum. Och här har ju 8 000 personer i ett skyddsrum. Så det blir, vi har inte så många, fastighetskontoret har inte så många skyddsrum, men vi har ju en väldigt stor andel av totalen med antal skyddsökande. För vi har ju fyra sådana här stora som är i den här häraden, runt 8 000 personer. Och sen har vi några på 1 200 och 2 400 personer. Så det blir ju...
Och här står vi framför en stor informationstavla som har suttit här sedan typ 60-talet skulle jag gissa på. Det står bergskyddsrum, garage under Klara kyrka. Också någon slags översiktsritning här. Du får beskriva hur den ser ut.
Ja, det är ju, skyddsrummet är runt utformat runt och det är byggt, vi ser på en annan karta, en situationsplan, att det är byggt under precis under Klara kyrka och Klara kyrkogård. Så det ligger ju under kyrkan och kyrkogården.
Mm. Och det går som en rundel runt som en läktare på fotbollsstadion ungefär.
Ja, men det är något sånt, det kan man säga. Ja.
Och var är vi någonstans nu då?
Vi har ju gått ner för den här rampen, bilrampen, ja. Ner så. Och sen kommer fram till de här stötvågsdörrarna och stötvågsportarna. Sen har vi gått upp här in i den här runden då, och står vid den här informationstavlan nu.
Så där. Och fanns det något strategiskt tänk med att lägga skyddsrummet under Klara kyrka?
Ja, det är väl, det finns ju två saker. Ena är ju att kyrkor ska vara fredade objekt. Och sen det
i krig alltså?
Ja, i krig. Ja. Och det andra är ju att det är mindre, det finns ju inte så mycket byggnader runt om, så det är mindre risk, rasrisk. Det finns inte så mycket som kan rasa ihop just där skyddsrummet är byggt. Och vi ser ju det på många av de andra stora, de är också byggda på sådana miljöer i parker eller just kyrkogårdar där det inte finns så mycket bebyggelse ovan jord. För det är ju ett problem också att om man har hus som bombas sönder så kanske det är svårare att ta sig ut, att ingångar blir blockerade och så.
Ja, men det finns ju en tredje aspekt på det här. Det är ju att skyddsrummen var ju till för de som var tvungna att vara kvar i staden om kriget skulle komma. Det var ju tanken att stora delar av befolkningen skulle kunna flytta ut och evakueras till andra platser i Sverige där det inte var lika sannolikt att bli träffad av bomber. Men här i runt Klara så finns ju hela statsledningen och många centrala myndigheters ledning och så. Och det är personer som antagligen behöver fortsätta att göra sitt jobb. Och de måste ju ha någonstans att söka skydd. Så att det ligger ju mitt i stan, även om det inte är så jättemycket byggnader precis ovanpå skyddsrummet.
Men finns det liksom rum där det är uppställt att man ska kunna liksom sköta stadens drift och ja, men stadsledning och sånt där här nere också?
Nej, det här är bara ett skyddsrum. Mm. Men det fanns förberett, jag vet att det finns antingen 8000 skyddsökande eller 4300 sängplatser. Men det idag så är det ju bara 8000 skyddsökande. Mm. Men det finns med i någon sån beskrivning att det kan i ordning ställas på det sättet.
Och hur länge ska man klara att vara i ett skyddsrum? Hur många dagar liksom?
Nej, men det finns ingen sånt uppsatt. Men man kan tänka sig att man begränsas av tillgång till vatten och även toalettmöjligheter. Och i det här så stora skyddsrummen så finns det ju toaletter som man själv fall ner i liksom avloppssystemet. Men i de mindre skyddsrummen så är det ju liksom, det är torrdass, det är hinkar.
Egentligen är det lite fel. Alltså, det är torrdass här också. Men man har ju avloppssystemet här under. Så den här driftpersonalen som ska drifta det här skyddsrummet, de ska ju byta ut de här tunnorna, plasttunnorna, tömma dem. Och återmontera dem.
Men jag tror att när man byggde skyddsrummen i Sverige och gjorde de här stora lyften, det var ju med andra världskriget i färskt minne. Och då är det ju, har ju tankarna varit att man går ner i skyddsrummen när flyglarmet ljuder. Man är här några timmar, sen går man upp och städar i sin stad och försöker hjälpa de som har drabbats eller går till sitt vanliga arbete. Så att det är inte så att man ska bo här nere. Och i Ukraina idag, i Kiev, så ser vi ju att de bedriver skola och förskola i skyddet. De har inte skyddsrum som vi, men de har ju källarutrymmen som de använder för att bedriva förskola och skola i. Men de andra går ofta upp, och det gör man ju för det mesta i Kiev också. Det har ju varit perioder där de har liksom vistats under mark. Men det är inte för att bo och leva här, utan det är för att söka skydd i en kort period.
Och det är ju en orolig tid som vi lever i nu med anfallskriget i Ukraina och Gaza exempelvis. Och så har Sverige också gått med i NATO. En helt annan säkerhetssituation i världen och i Sverige. Hur märker ni av det, eller hur märker du av det i ditt arbete på Stockholms stad?
Ja, men Stockholms stad och alla andra kommuner i Sverige återupptog egentligen planeringen för att återuppbygga totalförsvaret i och med de första oroligheterna i Ukraina när Ryssland annekterade Krim. Så sedan dess har ju alla kommuner i Sverige bedrivit ett arbete för att liksom återigen rusta upp. I och med den invasion som skedde 2022 så har det blivit en större angelägenhet. Men det är liksom finansiering och sånt har börjat komma sen. Det tog lite år. Lägga budget, men från 2018 så har kommunerna arbetat med finansiering från staten för att rusta upp det här. Men det vi märker är ju också att vi får mycket frågor från allmänhet om var är mitt skyddsrum?
Och vad svarar du då?
Svaret är att ditt skyddsrum är det närmaste skyddsrummet mot där du befinner dig om det skulle komma ett flyglarm. Så att ditt skyddsrum är inte en paxad plats i något berg, utan det är det närmsta därifrån du är. Så det kan vara under den skola du går i eller arbetar i. Det kan vara i källaren till ditt bostadshus eller i grannfastigheten. Och det kan vara här i Klara.
Okej, så det är liksom ingen som står med en lista med de som bor i området som får komma in och de andra får stanna ute?
Nej, alla som ska söka skydd ska förhoppningsvis få plats i sitt närmsta skyddsrum.
Och vad händer om det är fullt i skyddsrummet?
Ja, det är en sån fråga vi inte har ett svar på.
Man får gå till nästa kanske?
Ja, det får vi hoppas. Men det är ju olika långt mellan skyddsrum i Sverige. Stockholms stad har, om man bortser från de områden som är byggda efter 2000-talets början, så är det en ganska god täckning i Stockholms stad. Så det bör finnas plats där du vistas. Men sen har vi såklart, det har inte byggts nya skyddsrum i Stockholms stad sedan 2002 egentligen.
Skulle det behövas fler?
Det beror ju på vilken strategi vi ska ha och hur vi behöver tänka kring det. Det är en fråga som regeringen avgör. Det är regeringen, eller det är ett statligt beslut om vi behöver fler skyddsrum eller inte.